I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Good morning, America!
Ja, okay. Absolut. Nu har jag komplex för det här med munnen. Förlåt.
för att du borstade tänderna med ditt finger precis.
Nej, för att vi pratade precis om när jag fick hård kritik för att jag är så torr i munnen. Nej, inte det, eller?
Nej.
Aldrig tänkt på det tidigare. Oh.
Hon verkade så väldigt irriterad också.
Nej,
det är också
hon, sen så, när jag sa, jag bara... jag var lite martyr. Jag har faktiskt problem med tänderna och du vet att det är svårt för mig att säga vissa ord. Hon bara, nej, jag menar inte så. Om det var talfel hade jag aldrig tagit upp det, men det är liksom olidligt för mig att höra.
Men det är också någonting med ljud. Alltså om man stör sig på ett ljud, då kan ju det verkligen vara väldigt jobbigt. Alltså då kan man inte fortsätta lyssna.
Nu kanske jag satt i allas medvetande.
Gud, nu känner jag mig också tormen.
Jätterädd nu. Okej, välkommen till Flams torrhets torrmunpodden. Hur läget?
Det är bra faktiskt.
Kul att se dig.
Jättekul att se dig.
Du ses aldrig.
Aldrig lite att ta i, men vi borde ses oftare i alla fall, tycker jag.
Tiden går så mycket.
Ah, tiden
gör
går.
Ju det. Det stämmer. Grej.
Det stämmer verkligen. Men vi får helt enkelt försöka planera in lite bättre.
Lite oftare. Och jag ska kolla lägenhet i ditt hus.
Alltså pappa blev så glad. Han bara, ja. Gud vad kul.
Gud vad kul.
Han bara, det måste ni, och det, vilken frihet för er och era barn. Jag bara,
ja,
det skulle vara så alltså, jävla
man sjukt. Kan ju säga, jag kollade på en lägenhet i söndags. Jag ska inte säga varför, jag kommer dissa området mycket. Jag vet inte om någon tar reda på, men du vet vart du var. Och jag bara kände, jag märkte att Amat också kände så här, du går in med lite öppet sinne. Så fort jag gick av tvärbanan kände jag bara, nej.
Det blir inte för mig.
Nej tack, skriv inte upp mig. Och jag bara också när jag närmade mig huset, jag bara, nej, här vill jag inte liksom.
Det blir inte det här huset.
Nej, och även ännu mer när jag kom in. Men nej, jag märkte att Amat blev lite så irriterad att man inte ens kan ge det en chans, typ att jag hade bestämt mig. Han tycker att jag är sådär med några. Men det är ju tvärtom med det här, ert hus. Det kan ju se ut hur fan som helst.
Älskar huset, älskar grannarna framförallt, yeah. Literally.
Nej men, ja, jag vet inte hur Amat känner mig, det skulle vara jättekul.
Åh gud, jag känner Amat, han bara, åh nej.
Ingen piss.
Inte närmare, för guds skull.
Nej, det tror jag inte.
Men det är inte som att jag kommer gå dit och knacka på hela tiden.
Speak for yourself. Nej men det skulle vara så roligt.
Det skulle vara sjukt. Då skulle du bo på våning 4 och jag på våning 7. Alltså då skulle de lite kunna bara springa i trapporna.
Ja. Alltså det skulle vara så jävla kul. Så jag hoppas verkligen att den här är fin. Jag betalar vad som helst.
Perfekt. Hoppas att de inte lyssnar på podden.
Nej men vi säger det, vi har en förlossningsförberedande kurs också på Spartum förberedande eller info och så har vi i den affirmationer, amning, avslappningsövningar, som sagt en del för just kejsarfödsel. Det var någon som skrev det till mig Jag kanske skickar den till dig som hade haft en bra upplevelse trots allt. Även fast hon hade hoppats föda vaginalt, men det blev kejsarsnitt. Men då hade hon ångrat lite att hon inte, den delen hade hon skippat. Mm. För hon hade inte det och tanken alls. Men sen hade hon lyssnat på det efteråt och tyckte att det ändå var typ stärkande att förstå lite vad som skett och så. Mm. Vad fint.
Vad bra. Ja, men det kan man ju ta med sig. Man vet inte hur det kommer bli. Och man förlorar ingenting på att lära sig lite kring kejsarfödsel.
Ja.
Det är ju inte så ofta man har planerat kejsarfödsel och det blir vaginalt. Men så kan det ju också bli.
Ja.
Att det går fort. Och, eller att det, liksom, det kommer igång innan man hade tänkt.
Jag tycker
så
om inget
man kan
annat.
Lära sig lite om varje.
Verkligen. Och just det här som vi skriver om lite i vår bok. Att jag tror absolut på att fokusera på det positiva och det man vill ha. Men att man kan lägga lite tid på att så här, vad är det som jag, om det är något som skrämmer en, eller som man absolut inte vill. Bara för att dels få upp det till ytan och att det inte ska komma fram liksom, under födseln, om man blir helt förvånad och alla runt omkring blir förvånade. Men också för att kunna tänka på hur gör jag då om det här sker för att göra det så bra som möjligt.
Precis. Mm. Du, alltså ska vi säga någonting om den här mässan?
Ja, oh, just fan.
Eller?
Underbara barnmässan. Och, nej, underbara barn och gravidmässan. Eller, förlåt, borde veta.
Vänta. Nej, så underbarabarn.se.
Okej, det är i alla fall, jag vet att de har lite gravidfokus också. Vi kommer vara där på söndag. Den
blir alltså 4 biljetter, men alltså till 2 personer. Så att,
båda dagar. Eller vad då?
Båda dagar tror jag. Så att man kan ta med sig någon. Så att liksom 2 personer vinner 2 biljetter var.
Ah, okay. Är ni med? Ah, okay. Och de får vara båda dagar?
Ja, det tror jag.
Ah, okay. Ja, vad ska, ska man vinna?
Vi gör så här att vi
lägger ut
en liten grej på Instagram. Och sen så, det är ju redan nu i helgen. Så det här kommer ju på torsdag. Och det här är alltså söndagen som kommer.
Vad bra att du är ute i god tid.
Ja, det är inte vår starka sida. Men vi kommer vara där och det ska vara så kul att träffa några utav er. Mm. Så den som vinner, kom fram. Och ni som bara ska gå. Det är också roligt att ni kommer fram. Det är kul att höra.
Vi lägger ut på Okryssat podcast hur man kan vinna. Det är mysigt.
En tävling.
Mm.
Kul.
Nu ska vi prata om, fortsätta på temat, förlossningens faser.
Ja,
ni som inte
så.
Har hört de 2 senaste avsnitten kan ju gå tillbaka om ni vill. Så att det är kronologisk ordning. Vi har pratat om latensfasen eller mognadsfasen som vi kallar den. Och sen så förra avsnittet pratade vi om aktiv fas, djupa fasen.
Djupa.
Och idag ska vi prata om då den aktiva fasen, senare del som är ned. Trängning och kryst.
Säger du aldrig utdrivningsfasen?
Ibland.
Det låter nästan som att man ska slänga ut någon. Alltså, utdrivning. Men ja,
ganska bra. Jag vet inte. Vad har jag borde ha läst vad jag skrev i boken om jag kallade det något annat.
Något annat. Ja, men det är i alla fall sista slutklämmen.
Slutklämmen, precis.
På själva i alla fall verkarbetet, om man säger.
Mm, exakt, precis. Och vi har ju nästa avsnitt blir väl efterbördsskedet.
Då.
Men då så har cervix dragit sig över barnets huvud. Nästan helt.
Polokragen.
Nej, men nu har jag har liksom tänkt på hur man ska formulera det bättre. Jag kände att jag inte gjorde det så bra. Jag kollade på... Jag är väldigt inne i en kvinna som heter Rachel Reed. Jag konsumerar allt hon vill ge mig. Hon är ett, så här, lite kollektiv också, som ett lärkollektiv för barnmorskor. Hon är barnmorskor i Australien. Hon har skrivit den här boken Reclaiming Childbirth as a Rite of Passage. Ja, men då hade hon en liten lektion och hon använde just illustrationen med polo. Och då säger hon exempelvis det här med att man fokuserar så mycket med cervix öppningsgrad, att det kan bli så lurigt. Okej, om barnet ligger framstupa kronbjudning, som är det vanligaste och optimala, då ligger den barnet ofta så att det stretchar ut maximalt och då känns det som att man är helt öppen. Men om barnet inte ligger så, kanske om det ligger vidöppet eller sätesbjuden eller på något annat sätt, då är det mer som då kan öppningsgraden vara lite vilseledande. För det kan vara som att man har satt på sig polotröjan men inte dragit den över ansiktet än liksom, att den är det är öppet och eftergivligt. Det är möjligt att dra över den, men det är bara ingenting som håller den utspänd.
Ah, okej. Okay. Ja, jag tror att jag ändå får.
Så att då kanske
jag ser
man
känner en bebis i en polotröja.
Ja,
det är men som jag ser i mitt huvud. Ja, men jag fattar vad du menar.
Ja, och för att då kanske man tror att det går inte framåt. Men det viktiga är ju, det som hon fokuserar mycket på, är ju att det verkarna gör är att göra fundus, den här toppen av livmodern, starkare.
Mm.
Och starkare, att den växer till sig för att sen kunna trycka på barnets rumpa för att den ska komma ner.
Mm.
Och man kan ha en liksom tjock och stark fundus utan att vara helt öppen. Då kanske det inte är långt kvar ändå.
Nej, precis.
Ja.
Det får mig att tänka på en av frågorna jag har fått. Nu går jag händelserna i förväg, men jag ska ändå fråga. Men att det var någon som frågade, kan man föda, eller öppnar man sig alltid till 10 innan barnet kommer ut?
Alltså
det finns väl ingenting kanske som är alltid. Men
nej,
tänker man säga att, så här, att liksom, ja, man kollar.
Alltså 10 sig, är ju också veta? Ungefär. Ja. Alltså det är ju inte, man har ju 7. Inte mått. Ja men till, eller, jag vet inte, det på gyn till exempel när det är lite små barn som föds, alltså som inte är fullgången, då behöver man ju inte vara öppen. 10 till exempel.
Nej.
Då kan det ju ske innan. Alltså det, och sen så tänker jag att också alltså att krystkänslan kan komma tidigare än när man är helt öppen. Och det är ju så, krystkänslan kommer för att inte på grund av centimeter, utan för att barnets huvud eller föregående fostret trycker på nerver i bäckenbotten och i rektum som trycker igång den här känslan av att vilja trycka på. Det kan kännas lite som att man vill bajsa många gånger. Och när till exempel om bebisen ligger och tittar upp mot barnet, mammas mage, alltså ligger vidöppet, då trycker bakhuvudet på rektum och de här nerverna tidigare, och då får man ofta det som kallas tidig krystkänsla. Men handlar det om ett smart sätt om man tänker på fysiologisk födsel, att man kan då hjälpa barnet rotera? Ja, det tror jag. Många gånger. Inte alltid kanske, men att...
Det här är ju en helt annan fråga. Det kommer.
Okej. Okay. Ja, vad var frågan? Men det går att krysta, men...
Nej, inte krysta, men kan liksom att barnet kommer ut när man är öppen till 7?
Beror på barnets storlek.
Jag tänkte också att så här, det är inte heller så ofta... Alltså, eller så ofta... Det är väl nästan aldrig när barnet kommer ut. Då håller man ju inte samtidigt på och känner öppningsgraden. Alltså förstår du vad jag menar? Så det är också svårt att veta om man är öppen. Alltså man kan ju ha kollat, men det kan ju gå så fort.
Ja,
att man öppnar sig från 7 till 10 på en kvart. Och så har man inte känt däremellan. Så det är också omöjligt egentligen att veta exakt
hur. Ja, det är vissa som kan säga så. Typ, ja men jag alltså, var bara öppen 6 och så kom det. Men då tror jag ju snarare att... senast de kände då var det öppen 6 och sen så gick exakt. Det undan. Ja, precis. Då kanske det var så med polokragen att fundus var tjock och redo och det var eftergivligt och var möjligt att öppnas, men det var bara inte utstretchat liksom än.
Nej,
vad var det jag skulle säga?
Och också det kan gå så fort. Alltså jag tänker att det kan ju verkligen öppna sig från, alltså jag har ju verkligen varit med om att det går från 5 centimeter, alltså att de känner, de säger 5 centimeter och literally liksom en kvart senare så kom krystvärkarna och liksom 20 minuter efter det är barnet ute. Det betyder verkligen inte att barnet föddes då.
Nej, precis. Man håller inte, än så länge har vi inte liksom röntgen samtidigt. Nej, men jo, en grej som hon, Rachel Reed pratade om i den här föreläsningen hon hade var, hon hade teori om vart det här kommit ifrån, att man inte får krysta alltså innan en viss tid.
Ja.
Och hon pratade om då i USA framförallt, men jag tror i många delar av Europa också, så var det vanligt att sedera under förlossningen. Alltså man är nästan sover. Precis. Ja, det är mer av en operation. Helt, man tar ut, det blir mer som
vad heter hon, Marie Mongan? Det står i hennes bok, i hypnobreddingboken. Hon som är moden av hypnobredding. Hon blev ju helt nedsövd vid ett tillfälle. Och de bara tog, alltså med någon tom.
Precis, för det hon sa. Och då var man tvungen att göra vaginala undersökningar för att se att man är öppen, för att dra ut med tång utan att vara helt öppen, det kan ju verkligen skada vävnaden. Men det är ju något annat när man själv känner att, för det pratar hon också om, just fysiologiskt födelse, när att det är ganska vanligt att man inte krystar under hela värken. Det är olika, men det är ganska vanligt att man mer krystar på toppen, inte från
att man känner
start. Precis, nej. Och det kanske är för att just att det drar ihop sig, då drar det liksom musklerna förbi barnets huvud och blir liksom skyddade innan man börjar trycka på. Mm, det tyckte jag var ganska intressant. Makes sense. Du krystade ju, vi pratade om det förra gången, men du, alltså det var så kul att jag tänkte så mycket på vad som skulle hänt om vi var i ett annat sammanhang. Att du hade ju blivit tillsagd, tror jag, att inte krysta till exempel där, när du började krysta.
Alltså det är väldigt, alltså det är väldigt speciellt att tänka på att bara så här, nej, du får det inte. Alltså, ja.
Mm.
Jag har mycket känslor kring det faktiskt, känner nu när du tar upp det. Men ja, verkligen, att jag inte skulle krysta, men sen... Jag kryssade, jag kan inte komma ihåg hur många gånger det var, men kanske 3 sammandragningar. Och sen kände jag inte att jag behövde.
Och jag tror att du antingen hade lite anterior lip, alltså att det var lite av cervixkant som var kvar, eller att du hjälpte honom rotera lite.
Mm.
Det
är din
teori.
Jag hakar på den direkt.
Mm.
Och att jag... Jag kommer inte ihåg, var det i samband med det som jag ställde mig? Alltså att jag flyttade på mig. Jag vet
jag inte.
Men bara följde kroppen. Men det är ju vissa som säger just det här med att så här, jag krystade i 5 timmar. Det verkar väldigt jobbigt.
Ja, och då... Det kan ju vara... beror säkert på många olika saker. Dels att man kanske upplever det här trycket neråt, som att man krystar, och alltså ens upplevelse, men så kanske man då utåt sett, eller en barnmorska kanske inte skulle skriva att det här var när krystandet började på riktigt. Nej. Eller man ska säga.
Nej, för det är också återkommande tema att säga, ja, men jag tyckte jag var sviken jag blev när jag kände att jag hade krystat i så många timmar, och sen säger någon, eller barnmorskan, att säga, nu kan du börja krysta. Mm. Och det fattar jag också, om man tror att så här, I'm doing the damn thing. Och sen bara, okej, det var inte alls det jag höll på med.
Mm.
Att man kan bli, känns sig osäker.
Ja, verkligen.
Men jag tror, alltså som du säger, att just den här, det kan ju också vara svårt, såklart, att man kanske inte ens vet att den här tyngdkänslan och trycket neråt, att det kan komma. Alltså vissa tror jag är inte medvetna om att den känslan kan ju komma innan man får den här impulsen liksom inifrån att trycka på.
Ja, precis.
Och att det är inte helt lätt då att veta vad som är vad.
Precis. Och sen så är ju ens krystmönster unikt. Alltså hur tätt man krystar, hur långa de är. Om det kommer med paus, att det är först lite kryst och sen inte. Mm.
Och vissa som säger att de kände, även om de hade liksom, utan epidural och sådär. Ingen har specificerat mer än utan epidural, men att de inte har känt något kryst verkar alls.
Mm, det var en som skrev det till mig också, just att hon hade ingen epidural. Men då frågade jag henne, fick hon möjlighet att börja krysta spontant? Alltså väntade man in att hon ville det, eller var det någon som sa till dig att göra det? Och hon sa, jag mötte, hon sa då att nej, de sa till mig när jag skulle göra det och jag fick hjälp med det. Jag tänker, men absolut att det säkert finns de som inte känner krystvärk av någon anledning. Man kanske inte har så nervrikt i bäckenbotten, precis. Eller att kring rektum eller whatever. Men jag skulle nog generellt säga att det kan handla om att man inte får att man inte inväntar den impulsen själv. Eller det absolut vanligaste är ju att man har epidural.
Mm,
ja, exakt. Att det är det. Men om det inte är det, så tänker jag att det är nog rätt vanligt att man har gjort det på direktiv. Liksom. Man kanske inte har väntat in det. Men så kan det också vara att vi är anatomiskt olika.
Olika. Och så är det ju väl. Alltså, jag menar,
så är
det. Att
absolut.
Det är ju anatomiskt olika.
Mm. Vad vill jag mer säga om det här? Jo, just det. Från barnets sida så blir den ju liksom, i takt med att livmodern jobbar på mer och mer, fundus blir starkare, den trycker ju ner bebisens rumpa om den ligger med huvudet först.
Vill du bara säga en gång till bara vad fundus är?
Toppen av livmodern, alltså högst upp i livmodern. Om man tänker sig att liksom, att den dras över då som en polokrage och då växer sig toppen mer och mer. Ja, tar från vävnaden som var där nere kan man säga. Och den liksom puttar ner bebisen och tillsammans med att barnet har som en liten motstånd av den här hängmattan som är bäckenbotten så kan den liksom rotera sig så att den hamnar rätt ner i.
Grindar sig ner.
I
kanalen.
Nej, vad skulle jag säga? Bäckenet. Ja.
Ja.
Och den utsätts också för massa tryck ju. Och moderkakan utsätts för massa tryck. Och det här syns ju på hjärtfrekvensen. Och, alltså nu pratar vi just fysiologisk födsel. Alltså omedicinerad och frisk så att säga. Alltså det är bara för att det är väl bra grej att utgå ifrån. Sen så kan man ju, och då tycker jag det är också lättare att förstå när det är medicins, om man förstår hur det kan vara, om det funkar optimalt och
baseline
inte,
liksom.
Baseline. Men då utsätts också barnet för en så här positiv stress, vilket ska gynna deras immunförsvar och metabolism. Och de det skapar också, när huvudet trycks ihop så där, så bildas massa oxytocin i deras hjärnor som också hjälper till med bonding och amning. Det är väldigt
så coolt,
coolt
system. Man bara, jag har tänkt på allt.
Och det triggar också kortisol i kroppen så att det hjälper lungorna skapa surfaktant och de kan kunna andas lättare. Så very cool. Och sen så när de också, när det trycks ut där, huvudet ute, då pressas ju massa vätska ut ur lungorna.
Det är mina favoritbilder när det lägger ut, när man ser det bara forsar vätska ut ur deras näsa.
Det är väldigt härligt. Jag älskar det. Det är som att klämma en finne.
Ja, exakt så. Fast du klämmer ett par lungor.
Precis. Det är därför ibland just planerat snitt att när de inte haft något verkarbete, att det är inte så ovanligt att de har lite svårt med andningen och behöver lite hjälp med det. Och det brukar ju gå jättebra.
Ja.
Men bara så man har koll på det, att det kan vara...
Det är vanligt.
Det är vanligt. Mm. Och personalen är liksom helt medvetna om det. Ja, vad mer? Och så det här, det trycker ju på sakrum. Det trycker bort, barnet trycker bort urinblåsan, bra att tömma den. Om man inte har, om man har epidural särskilt, så kan det vara svårt att känna att man har blåsan full.
Jättesvårt. Och jag tänker att även om man känner, det kan också vara väldigt svårt att få ut det.
Ja, det är därför det är rätt vanligt att man urintappar. Ja. För den kan ju verkligen vara i vägen. Den ska liksom pressas undan. Och även allting som eventuellt är in the rectum ska ut.
Allt i kanalerna kommer komma ut i kanalerna under krystfasen.
Så är det faktiskt. Är det något i rectum kommer det inte vara där. Och det är faktiskt fan helt
det
okej.
Det är okej, snälla.
Och,
släpp korvarna fria. Hashtag. Fan, jag kollar för mycket på The Circle.
Och under det skedet, vi pratade om det förra gången också, att man kan få där under transition vid 6-7 centimeter ofta, så kan man få en liten adrenalinskjuts.
Ja, när man vaknar till där lite.
Vaknar till. Ibland kan det kännas som rädsla. Speciellt. Och lite.
Ja, men jag tycker verkligen att det känns som att jag hade varit under ytan. Ja, men, och sen bara... Alltså du vet, när man kommer upp och bara så här, vilka är här? Gud, vad är det som händer? Och sen hur man bara sakta bara så här, okej, det var lugnt. Och
precis.
Så bara sjunker man
under
ytan.
Och man kanske behöver hjälp med just det där, sjunka ner till ytan. Mm. Och hjälpen kan ju se ut på olika sätt. Men, och det är ju säkert, alltså rent fysiologiskt, jag sa ju det, den här teorin att man vill ta hit flocken tycker jag är väldigt fin. Men också kanske att man måste vara lite vaken för att ta emot sitt barn nu snart. Liksom.
Och också kolla,
förbereda.
Tänka att så här, är allting okej nu, liksom precis nu innan barnet ska komma ut. Tänka också det här med alltså visualiseringen av att vara under vattnet. Jag upplevde också att alltså, ljud och ljud, allting blev ju skarpare. Alltså precis som när man kommer upp ur vatten. Jag tycker det är väldigt alltså har man inte fött i det, så tycker jag att det är illustrerar bra. Och de flesta har ju varit under vatten och hur allting är dovt där, och sen så kommer man upp, speciellt på en simhall, och hur bara så här, oj gud, det var så hög volym här och det är så ljust, det är så mycket som händer. Ja, men verkligen, och samma känsla. Och så kan man även få, tycker jag, när man får en epidural.
Ja, verkligen, bara, och bara ursäkta,
hallå, gud vad kul att du är kvar.
Verkligen.
Det är att man kommer ut i sin bubbla helt enkelt.
Precis. Och även under då senare också, så kan det ju vara lite mer dominerat av adrenalinskjutsar. Men till skillnad från tidig födelse, då kan ju adrenalin, ett sånt adrenalinpåslag, verkligen slå ut allting. Nu är oxytocin och beta-endorfinerna så himla höga att det är svårt att slå ut ett värkarbete. Men det går ju, men det är svårare eftersom resten är så högt. Men att man har kanske ett annat, liksom, lite annat vakenhet under den krystskedet.
Mm.
Eller? Vad känner
du? Jo, jag försökte bara komma in, hur var det nu då? Men jag tror generellt sett lite mer vaken. Också lite mer med, tyckte jag, emellan. Mm. Alltså, jag menar, att jag så här, ja, men att man också så här, det är ju det här, alltså, adrenalin som man också har, även på bäst, alltså när det är någonting kul, att man bara, nu är vi verkligen på sluttampen. Jag vet att det här, jag kommer inte hamna i latensfasen efter det här i alla fall. Att, och det ger också en sån himla pepp, för någonstans, ja, om det inte går väldigt fort, så kan man ju ändå känna så här, ah, hur, undrar hur länge det här kommer hålla på. Man har verkligen ingen aning. Men när man är där, då vet man ju ändå, det är ju inte liksom om en halv dag, utan nu är det liksom slutklämmen, och fan vad
spännande, förhoppningsvis.
Spännande, och vad skönt det kanske kommer bli liksom att vara färdig.
Många tycker ju också att det är så skönt att äntligen känna att de är med, typ att man känner sig aktiv och gör något. Alltså, ja, som man, medan det andra skedena kanske, det, att man, ja, man måste bara hänga med helt enkelt.
Ja.
Och det får man ju också göra. Om det rör sig om en fysiologisk födelse också under kryst och så, men att man kanske känner just att man, när man tar i och så, att det känns lite mer.
Ja, jag tycker att det var alltså mera första födseln, alltså när man hade epidural och så här, då också som att så här, ja, den satt ju inte så bra, så jag hade ju väldigt ont ändå, men jag, alltså då var jag liksom inte så med, så just det här att också bli lite guidad, att så här, okej, nu kan jag få vara med och föra det här framåt. Det var liksom väldigt stärkande. Och jag tror många har väl en tanke, alltså först, innan man föds sitt första barn, att kanske krystskedet är det som ska göra, alltså att så här, om det är något som gör ont, så är det då.
Ja,
tror inte det? Alltså att man tänker bara så här, om nu ska allt vidgas och komma ut. Och
det är också det som är, där vi pratat om att kanske mångas bild av att föda, det är ju det skedet.
Ja, exakt. Utploppet.
Ja.
Men
det är det som lättas också att se framför. Det är ju liksom en minimal, alltså att själva vagina ska,
exakt. Det är en kort bit. Och det är liksom, verkligen, det är en väldigt liten del av det hela.
Ja, du sa att, alltså, att man kan tänka att det är det jobbigaste.
Ja, det är många som tänker nog att det är det jobbigaste. Men jag uppfattar det som att också av, vi fick ju väldigt mycket frågor och kommentarer. Och väldigt återkommande är just att så här, det kändes ju inte alls liksom tungt i jämförelse med resten. Eller så här, då kände jag mig delvis så här, att man kände i kontroll. Men också att man kanske känner mer av liksom intensiteten i att så här, gud, kroppen, det är som, man känner verkligen den här vågen, som att liksom, lite som när man kräks, att så här, åh, det här sköljer verkligen över mig mera än under liksom de andra sammandragningarna. Och att då också man fokar kanske inte på liksom smärtdelen, utan det är så liksom mycket mer andra, att det kan vara en riktig relief att säga, åh, okej, en annan sensation. Speciellt om man har haft sammandragningar så här ett och ett halvt dygn, att bara, nu får jag känna något annat, fan vad nice, och precis, nu kör vi liksom.
För det är ju också så som du säger, att det ändrar, dels har ju verkarna nu ett lite annat syfte, och de ändrar också karaktär, de kommer i en annan rytm. Jag kanske inte sa det, men alltså när man sen är öppen, då ska ju barnet tränga ner, och det är det här som vissa kan, när de får höra att de är helt öppna, så kanske man tänker att det är nödvändigtvis är dags att, alltså barnet är ute typ när som helst. Framförallt med förstföderskor så kan det ju ta lite tid, och ja, särskilt om man kanske har epidural.
Med lite tid, alltså menar du ändå flera timmar? Ja. Alltså så att man inte tror att lite tid är så här, då kan det ta ändå 20 minuter.
Nej, flera timmar. Ja. Och sen så finns det ju riktlinjer och så med hur långt man får, quote unquote, vänta och så innan man börjar brassa på. Men absolut, flera timmar kan det ta. Det går ofta snabbare för om föderskor den sista biten. Men För barnet ska ju ner en dryga decimeter eller vad det är. Och det vill, ja, eller liksom det är en ganska stor grej som ska ner där. Och det kan ju, man vill ju att också att vävnaden ska hänga med och barnet ska kunna rotera och så vidare.
Ja, det är mycket som ska ske på den, alltså korta men långa färden, så att säga. Och det är ju inte fel att det får ta lite tid.
Verkligen, och det är därför också, alltså öppningsgrad, det är ju nästan, det är så himla stort fokus på öppningsgrad numera. Det är en ganska ny grej att man håller på med det. Men kanske mer intressant, om man nu ska gå på just vaginala undersökningar, dels hur mogen, hur mjukt och eftergivligt är det, men också vart barnet står i bäckenet. För om det står ganska lågt i mjukt och liksom så, då kan man ju tänka sig, ja, en svår bit är ändå att ta sig igenom de här spinetaggarna och allting.
Ja, verkligen.
Vad skulle du säga?
Jag bara fick en bild av mitt barn, hur han bara låg så högt upp och guppade hela tiden. Också att,
från början?
Ja, innan. Från början. Ah. Att bara så här, det var bra för honom att få ett litet tryck neråt, så att han kunde bara pressa sig ner på plats. Och jag tänker att det kanske var därför också latens... Eller det pratade vi om kanske, att latens var som var lång. Liksom att han
tryckte inte.
Han tryckte liksom inte. Det känns som det, hans personlighet.
Men kanske också en fördel då i det fallet att vattnet gick relativt, inte så tidigt. I och för sig, du hade ju haft lite verkarbete innan dess.
Ja, ändå 1,5 dygn eller något sånt där.
Ja.
Kanske 2.
Ja.
Men väldigt glest. Men det var som det skulle vara.
Det var jättebra. Som det skulle vara.
Jag tänker, många är ju väldigt sådär, när börjar det, när slutar det, vad är vad? Så jag tänker, det kanske man kan get out the way. Alltså jag tänker,
när börjar vad?
Alltså krystfasen. Och jag tänker att du ska väl få berätta the details, men som vi har sagt även med de andra faserna, att det är inte så att det är så här skarpa gränser och så här är det för alla hela tiden. Liksom att det kan se lite olika ut. Men om man kollar alltså här, på barnmorskeskolan, vad sa de att när börjar det?
Ja, på barnmorskeskolan. Det var väl att så här, barnet ska stå med huvudet, om det är huvudet då, mot bäckenbotten innan man ska börja krysta. Det var så vi fick lära oss.
Utdrivningsskedet börjar.
Men sen så ska man också notera när krystverkar har börjat, och det kan ju såklart börja tidigare. Så det beror väl på hur mycket info man har från vaginala undersökningar och så. Men jag skulle väl säga men när man börjar få en ordentlig krystkänsla. En ihållande krystkänsla.
Ihållande, ja. Ja, precis. Ja. Så som du säger, man kan ju krysta ett tag, men att man inte är liksom kanske i så här krystfas, utan att det fyller en funktion. Men sen så återgår man till att ha sina vanliga så kallade sammandragningar.
Precis.
Och sen är det dags att barnet ska komma ut.
Eller att det kanske bara lite liksom. Att det är skönt. Och, det sa vi kanske inte också, att det kan ju vara väldigt skönt att så här trycka bort det där smärtan. Har du upplevt det så? Jag tycker bara, det var så här, det var så... Nästintill skönt. Ja. Alltså, det är därför också, Cepide sa ju till mig någon gång att jag inte skulle göra det. Jag tror inte det kommer bli så. Jag tror att jag kommer göra det. För att jag kommer nog göra det.
Jag gillar dina rekommendationer.
Ja, tack för tipset. Men nej. Ja, så det är väl så. När man känner ordentliga kryst. Men om i skolan, när huvudet står mot bäckenbotten, så är det liksom... Okej, sen så kan man ju börja, man pratar om att provkrysta lite tidigare. Om det är nu av någon anledning man känner tidspress eller så. Så kan man liksom be att personen att krysta lite forcerat. Inte sällan med hjälp då av levatorpress. När man trycker med 4 fingrar ned mot rektum för att man ska känna den här känslan. Krystreflexen och vart man
alltså
ska trycka.
Alltså den som föder ska känna liksom exakt vart de ska trycka. Och sen så slutar det med att badet är kommet.
Ja, precis.
Är det då efterbördsskedet? Är det liksom där? Eller, för man kan ju ha fler sammandragningar efter att barnet har kommit.
Mm, då ska men, moderkakan ut och så.
Ja, men det räknas, alltså när barnet är ute, då tänker man väl att ja, då precis. Börjar efterbördsskedet.
Då är, precis, då är det, då är barnet fött och det är inget mer kryss. Man brukar inte hålla på och kryssa på det sättet efter.
Nej, det är ju med att man bara trycker.
En liten plutt. jag skulle bara se om det var något som jag ville säga. Jo, det tycker jag också. Hon sa som jag tyckte var lite spännande att hon har ju jobbat jättemycket och mycket med hemfödslar och så. Hon kan verkligen det här med physiology. Mm. Och det är, så det är inte så många som kan just alltså, fysiologiska födslar. För det blir också så tydligt på forskningen som har gjorts. Det är ju liksom inte på fysiologiska födslar. Så det blir så här, också lite konstigt kanske att man använder sig av... det som forskningsmaterial. Du vet det här partogrammet till exempel.
Ja.
Det har man gjort på, som används på förlossningen och har gjort ganska länge. Då har man gjort det på, i USA på typ 50-talet tror jag. En manlig obstetriker som kom på idén. På 500 kvinnor där de flesta, eller de flesta, många fick pitocin, det här smärtstillande som man tog till förut. Och över hälften födde med tång. Och det är också lite så här.
Oj, det är... speciellt att lägga det då. Det här använder vi nu för alles.
Och då kör man det. Då fick, kom han då fram till att det var en centimeter i timmen. Fast ja, så har man bara så här kört på det utan att...
Men det är slut med det nu. Väl?
Nej, man använder partogrammet men inte den här action line.
Action line, samma så. Det.
Ja, men det är i alla fall, hon är i alla fall väldigt duktig på det. Och hon tycker att hon har märkt att, typ, att man... Just när man tillåter födandet att vara instinktivt, hon säger att det är det som gör det safe. Och då pratar vi fysiologisk födelse. Om den som föder kan få röra sig som hon vill, även om du tycker att det här är en konstig ställning. Mm. För hon kommer röra sig så att barnet får komma ner och för att skydda sin vävnad och för att skydda barnet. Att hon har märkt, typ de som har så här täta men korta kryst verkar, upplever hon att de andas mer genom krystet och de som har lite längre emellan... Och
kraftigare,
ja, då har man inte ens att hålla andan med. Hon tänker att det kanske är för att man vill skydda barnet. För barnet, när det är så här tätt, då får de inte så mycket återhämtning emellan. Ah. Och då vill man ge syre, medan de har lite resurser.
Jättefint. Ja. Alltså de här tankarna kring, man bara, okej, makes sense.
Ja, det är bara teori, men det är ju verkligen...
Ja, det är väldigt fint. Alltså ja, men det fina är ju på något sätt att man bara, det är... Det är liksom, och gång på gång blir man påmind om att så här, det är väldigt få grejer som händer helt slumpartat.
Ja, verkligen. Liksom
att kroppen har tänkt till, evolutionen kanske jag ska säga mer än kroppen, för det är våra kroppar, men evolutionen har ju verkligen finslipat det här systemet. Och det är en skymf liksom att vi... beter oss som att den inte vet vad den håller på med. Jag läste någon artikel och då handlade det om bland annat om det här fetal ejection reflex. Och då beskrev, jag kommer inte ihåg vad det var för hemsida, men det var liksom en känns som en legit hemsida. Att det fetal ejection reflex, det var kroppens liksom involuntary, alltså det var bara ordvalet.
Expulsion.
Ja, typ involuntary expulsion. Och man bara, va? Alltså så här, hur kan ni hitta ett sätt att liksom fault kroppen för att den fick ut barnet liksom. Och att så här, det här, och så skrev de så här, det här är inte för alla. Man bara, okej, för det första, ingenting är väl för alla. Och sen så här, om barnet kommer ut fort, ja, jag menar, det är väl, alltså jag förstår inte poängen med att säga så här, det här är inte för alla.
Nej, de tänker på bristningsrisk eller?
Ja, men då kan man ju säga att så här, ja, men långsamt framfödande är inte heller för alla, för vissa också får bristningar där, eller man stoppar, alltså jag menar, nej, jag förstår att allting är inte för alla.
Och, nej.
Om barnet kommer då liksom plötsligt och fort, ja, det kan man förstå att det kan ju, man kan bli chockad, men det betyder ju inte att kroppen har gjort något fel.
Nej, verkligen.
Det fanns väl en anledning till det, och jag tänker så här, kanske om man skulle försöka intressera sig för hur kommer det sig att det sker, så kan man hitta nästan alltid en orsak till varför det skulle vara nödvändigt, istället för att anta att så här, oj, dumma kropp. vad har du på mig? Jag fick inte ens en chans att trycka på. Barnmorskan hann inte ens berätta för mig att jag skulle trycka på. Och nu kom barnet ut. Och då har kroppen gjort fel.
Ja.
Nej, men det är så tokigt.
Och så skapar man ju ofta problem. Det är ju framförallt, ja, men typ det här med om och jag tror på det. Och särskilt om man kan känna allt som händer. Alltså att låta personen vara i den position den vill vara i. Men då kanske man känner, nej men då blir det inte bra för mig jag och gör mitt jobb. Men så kanske man då istället skapar ett problem.
Ja.
Alltså, om inget annat att personen som föder kan känna sig, bli otrygg i verkligen sig själv. Bara så,
osäker.
Har det här fel?
Jag måste bara, alltså just en sån här grej, då tyckte jag de var ganska lyhörda, men vi pratade om det tidigare, att när man föder i vatten, alltså ska barnet komma ut. Och jag har ju bara sett vad jag uppfattar var som väldigt tydlig fetal ejection reflex. Men då, hennes instinkt, det var ju, jag måste ställa mig upp nu.
Mm.
Och hon ställde sig upp och, alltså, i mitt, alltså jag tänker att mitt minne kanske, men det känns som att barnet fucking sköt ut och vi alltså slängde oss i det här vattnet för att barnet inte skulle bara för att hon födde den ovanför vattnet.
Aha,
och den
tog inte emot själv.
Nej, alltså hon ställde, alltså det var som att hon satt ner och hon liksom fick några krystverkar och så ställde hon sig upp. Och det var som att när hon ställde sig upp, då bara sköt den ut. Och då,
det är också intressant, apropå att hur den som föder rör sig för också, det kanske är för att skydda vävnaden.
Mm.
Det här som är väldigt i ropet nu, när man pratar om att man ska bena ihop. Alltså, det, jag tycker dels att många, man överdriver lite med vad det som sker där i bäckenet.
Mm.
Men däremot tänker jag att det har instinktivt att man skyddar ju såklart vävnaden från att vara helt utsträckad.
Ja.
Att man inte, typ om någon föder i skott, att det är ganska vanligt att då sen ställa sig på knästående istället. Eller att ta ihop benen lite för att det också ska gå långsammare och att det inte ska vara maximalt utsträckt. Det kanske är lite samma där med
och grejen, ställa sig upp. Det var också att det var så tydligt att hon, alltså det här var instinkt deluxe.
Mm.
För att alla var bara såhär, nej, du får inte ställa dig upp. För att jag fattar ju att det var ju av omsorg för barnet, I guess. Men att man då inte tog hänsyn till att hon ska ställa sig upp. Och också, det var så fint på något sätt att se att det var som verkligen det här, lions can't hold her down. Alltså hon skulle upp och hon, alltså var bara slängde sig upp och barnet slängde sig ut.
Underbart.
Nej, alltså det var så, och vi alla var så, wow! Och det var kul att se det och sköt ut, och kul att se den här barnmorskan som bara slängde sig i vattnet för att få tag på barnet. Nej, men det var så kul.
Underbart.
Det var slutet gott, allting gott, verkligen.
Får jag säga bara en grej om klitoris? För klitoris får inte så mycket shine i förlossningsarbetet överhuvudtaget. Man är ju bara nyligen typ fattat att det inte är en liksom knappnål, utan det är en ganska stor sak. Men klitoris är ju stor som sagt, och den svullnar upp och skapar ett tryck på den. Jag kanske ska försöka...
Tryck på den? Vilken är den?
På klitoris. Huvudet skapar...
Ja, huvudet.
Så här.
Tror du klitoris skapar ett tryck på den? Klitoris.
Jaha, okay, nej. Huvudet. Jag försöker påminna mig om jag kan lägga ut något på Instagram för att
visa. En annan polo.
Nej, men jag kan visa det här. Men då, dels så, när den liksom svurnar lite och det skyddar urinröret och skyddar också barnets huvud.
Real cool.
Och det triggar levatormusklerna att tändas ut mer när de här nerverna och så i klitoris stimuleras. It's pretty cool.
It's very cool.
Och sen också när... jag vet inte om det har i och för sig med klitoris att göra, men just om det får vara instinktivt och så, då är det ofta så när barnet är nästan genomskärning att många håller tillbaka lite just för att värna om vävnaden, och det kanske kan ut, jag vet inte, ja, men att det, ja, tar det lite långsamt, det kanske kan komma ut som rädsla, men det är säkert också för att man vill skydda, inte liksom brassa på.
Där tänker jag också att just det här när vi snackar om adrenalin, att där får man ju också vakna. Verkligen att man bara wow.
Ja.
Och det tänker jag också är just det att så här, nej men nu måste jag vara alert.
Alert.
Och då blir ju en naturlig paus också när man alertar sig.
Ja. Och att då, om man bara inte trycker på, dels kommer ju tryck från fundus, men också att det blir lite som små impulser, du vet, som om man får en orgasm och det kan vara så här, sådär. Att det är små impulser i bäckenbotten, och det är säkert kopplat lite till klitoris. So it's pretty cool.
So cool. It's like a cool thing going on.
Det är verkligen. Och att ju, alltså levatormusklerna, det stretchas 300% eller vad det är, mer än någon annan muskler. Perineum är gjort för att stretchas.
Jag tyckte också det var någon som beskrev liksom hela liksom, vad ska man säga, slidgången som ett dragspel. Tyckte också så här,
ett dragspel.
Att får man in det, alltså jag tänker att bilder, det kan göra så mycket om man är en liksom, bildperson, men just att, för jag tror att många tänker att det är bara, alltså liksom som sitt skinn, eller att det är bara är rakt, och så tänker man så här, hur ska du kunna stretcha sig, men om man ser att så här, ah, men det är ju veckat, det är inte bara att det stretchas ut, alltså det
som
är
ett
också ett
tyg, eller
exakt,
jag vet inte vad.
Det tänds ju ut som ett veckat tyg liksom, och inte bara ett stelt tyg som ska liksom dras ut.
Nej, verkligen.
Så man kan tänka sig att det är ett veckat stretchtyg. För det är också vävnaden stretchas lite. Ja, och sen så är det också att det är veckat
åt alla håll. Och på tal om det där med så här, hur man tänker sig att saker ser ut och hur också hur det illustreras i bild. När man illustrerar cervix öppningsgrad så är det alltid som en liksom perfekt cirkel. Rund, och det är ju inte så som man ser ut. Det är inte en perfekt neat circle.
Nej.
Och det är inte så, alltså att det är, ja, så typ den här anterior lip och så, att det kanske är en del av troligen en del av en normal variation, alltså när det är lite kvar av cervix, för att den har inte helt enkelt, den öppnar sig inte som en cirkel helt enkelt.
Nej.
Mm. Är vi nöjda så eller?
Nej. Ja, jag vill bara fråga.
Fråga kan du göra, absolut.
Det var många som frågade just om det här med tidig krystkänsla. Alltså om man, och det var ganska många av dem som pratade om just att de hade vidöppet. Det som jag tänkte jag ska nämna, men liksom, det var någon som kallade det för falsk krystkänsla. Och då tänker jag så här, det här är verkligen alltså när man kan tänka på vokabulärets betydelse. För att vad säger det om liksom vad kroppen gör? Att kalla det falskt.
Misstro, liksom att det här är något. Nej,
att den gör
vad
fel.
Frågan, att det var
någon som hade, barnmorskan hade sagt så här, nej, det där är falsk krystkänsla.
Att det är bara att man inte då, den barnmorskan menar väl att det är inte dags än enligt det jag vet.
Ja, exakt.
Men det är ju att du som sagt, det trycker på nerverna i rektum och i bäckenbotten, och det kanske är så att man vill hjälpa till att rotera, och sen så kan det ju finnas, det beror också på liksom vad man har för situation såklart, och det kan ju vara uttröttande för en själv och för barnet att hålla på och trycka på hela tiden, men jag tänker just om man tänker fysiologiskt och om det går som det ska, så tror jag att många gånger att det är ett sätt att i alla fall försöka hjälpa barnet rotera till en mer optimal position. Och att också i det ingår att om man kan röra sig på ett instinktivt sätt, att man kan hjälpa barnet rotera. Sen så är det många faktorer som spelar roll, barnets storlek och andra saker.
Ja.
Men det är ju ingen falsk. Du kände den känslan och du följde den, eller försökte följa den. Jag tycker att man måste också vara väldigt försiktig med att också säga att du inte får krysta och du inte får göra så. Ja.
Just det. Det verkar vara, det är många som har frågor kring så här, hur länge får man krysta? Och då tänker jag, alltså såklart att får du göra hur länge du vill. Men det verkar just en timme verkar vara väldigt vanligt. Jag trodde det var 2 timmar för förstföderskor.
Det kanske är olika. Alltså det är säkert olika PM. PM, de görs ju oftast mer på en typ av förlossningskultur som har växt fram och refereras ofta till andra PM mer än någon evidens. faktiskt. Så, och som sagt att studierna, man måste också, när man tittar på studierna och grottar ner sig i dem, att man kan ju verkligen tolka på olika sätt och vilka har de använt sig av, och alltså man måste att jämföra, just jag tycker det är viktigt att göra skillnad på fysiologiskt och inte, alltså om man har en tung epidural eller värkstimulerande, eller om man inte har det, att jämföra de två är liksom som det Jag vet inte.
Ja, det är äpplen och päron.
Ja, verkligen.
Det är frukter, men de har inte så mycket gemensamt. Jag tänker också, jag läste någon, jag kommer inte ihåg, det var ju någon liksom, vetenskaplig artikel om det där med så här, hur långt nämnde de. Och då var det så här, mycket av riskerna med ett långt krystskede var ju alltså interventioner. Mm. Tänker man så här, men det är ju inte, alltså jag tänker att många tänker så här, men det är en risk, alltså som kroppen kommer inte orka eller du vet, förstår du, sådär. Men väl, alltså majoriteten av riskerna som togs upp i den här studien var just att så här, sugklocka, klipp, alltså det var ju saker som vården gjorde.
Jag
tänker att det tror jag inte folk, alltså när man hör att liksom, det måste vara på en timme, så tänker man att det är för att kroppen inte klarar av, och man tänker inte på att en risk, alltså riskerna man pratar om kan också vara något som vi skapar.
Så ja, säga. Och jag tänker, alltså det spelar ju också roll, är det en person som inte har någon krystvärkare alls, om man krystar liksom forcerat och det går inte framåt, ja men då måste man kanske utvärdera det man håller på med och tänka om, vi kanske måste pausa, måste göra någonting annat. För har man väl liksom satt igång med någon typ av intervention, är det viktigt att utvärdera den, och då kanske det finns en god, alltså det kan vara en god idé att inte hålla på allt för länge, det blir jobbigt för kroppen och för barnet, och det kan leda, öka risk för blödning och sånt där i efterhand.
Jag tänker mycket kanske man kan alltså rätta mig om jag har fel, men om man får möjlighet att följa själv och att man vågar, alltså man kanske, jag tror några trycker på lite för att man har bara såhär, det är det här man ska göra, alltså förstår vad jag menar, att jag känner att det trycker neråt, så då borde jag trycka på, kanske också för att man vill göra någonting. Men om man bara följer, liksom inte trycker på så mycket själv, så tänker jag att det lär ju vara ganska sällan
alltså inte
man tröttas
extra,
ut
liksom.
Ja, precis, att om man bara försöker liksom slappna av, och sen så, jag tycker ofta när man får en ordentlig krystkänsla, då är det som att det går inte att stoppa, men så länge man känner så här, men jag skulle kunna slappna av här lika gärna, då tänker jag att då är det inte så många som gör det och blir uttröttade.
Nej, precis. Det är jobbigare också med just forcerad krystning, vilket kan vara nödvändigt om man inte känner alls. Men då är det ofta också att man krystar på hela verken, ganska jobbigt, och att man också tar i, alltså att det är mer att du, nu ska du göra det, är inte bara följa med kroppen liksom, och då är det ju såklart större risk att bli trött.
Jag kommer ihåg att jag hade sån träningsvärk i mina armar första gången. Alltså det är så att jag har på ryckt det där
gjorde dragkamp eller?
Men överhuvudtag, alltså att när man skulle krysta forcerat, då det man känner till är ju att liksom trycka med hela ens kropp. Och på något sätt när man bara försökte följa med, då följdes ju inte lika naturligt att också liksom spänna benen eller liksom, för att också när någon håller på med levatorpress, man försöker ju så här, då börjar man tänka, gör jag rätt? Och jag ska trycka. Och så det börjar man hålla på med axlarna nästan för att komma ner. Så jag tycker att det också blir en helt annan grej när man bara försöker följa med och liksom, som sagt, lita på insikt. Jag var ju jättetrött. Liksom. Jag hade inte sovit på 2 dagar. Men just att jag kände inte att jag liksom, fysiskt var så trött i mina muskler i slutet som jag var första gången.
Jag ska säga det också. Det är ju framförallt fundus som pressar ner barnet, men också att efter ett tag så tar man i lite, i takt med att liksom livmodern drar ihop sig mer, så börjar man också få instinkt att ta i också med magmusklerna, och det blir ännu större tryck ner på rumpan. Men för att svara på frågan hur lång tid, alltså såklart det är inte som att kroppen har en klocka att det är så här, men det finns PM och det kan vara relevant framförallt om man är bedövad och inte känner krystvärkar, eller om det är någonting som gör att det är bråttom typ. Vad man har för resurser, barnet har för resurser. Och man måste ju också ta hänsyn till, går det framåt eller inte? Om det går framåt men det har överstigit lite, ja, men då kanske det är okej också såklart hur barnet mår.
Ja, precis. Och hur, jag tänker, den som föder mår.
Ja, verkligen.
Alltså man kan ju också känna bara, nej men jag
orkar inte.
Jag orkar
alltså,
inte.
Uttröttad,
det känns inte bra.
Uttröttad mamma är ju en vanlig indikation för sugklocka till exempel.
Och det ska man inte bli besviken om man känner så.
Nej, gud. Nej. Och då faktiskt, sugklocka får ju lite dålig rep, men som verktyg för att just hjälpa till, alltså som ett hjälpmedel för att hjälpa någon föda vaginalt, ja. Som vill och kan det, så är det jättebra. Och det är också olika. Exakt, det kan verkligen se ut så olika. Det kan vara väldigt skonsamt.
Jag tycker ofta, alltså som mycket, att det blir mycket skräckhistorier som kommer ut, att folk har en bild av att liksom, man sätter på klockan och sen så mer eller mindre sliter man ut barnet.
Nej, man är ju men med så, och trycker.
Ja, och också att det kan ju vara bara att man behöver lite assistans, mm. eller barnet behöver kanske lite hjälp att rotera ut. Och att
ibland kan man ju bara släppa klockan på slutet, ja, som man får göra.
Precis.
Det ska jag också säga, när huvudet är ute, alltså det kanske om man inte har varit med på en födelse tidigare, då man börjar ju skymta huvudet vid något tillfälle, men just det här med att också om man talar om bristningar för att minska risk på det, det är också lite så här med evidensen och så vidare, men det man har konsensus kring är långsamt framfödande, men också att man måste ju tillåta vävnaden att tänja, och det gör den genom att komma upp och ner och upp och ner, och det här kan vara superfrustrerande och man kanske känner att det är något fel, varför, ja, kommer man bara, inte
varför
ner?
Säger ni att barnet är här när jag, alltså obviously det är inget barn i min famn, sluta prata om att barnet är här,
men det är liksom den på väg och den hinner fyllas med blod, vävnaden emellan och så vidare, men sen så kommer det till ett tillfälle när den inte åker upp igen, och då börjar det kanske spänna och svida lite mer eventuellt,
ja,
och man känner, ja men ring of fire då, att det är lite kan vara brännande känsla, och att man då brukar den här instinkten triggas lite, att då tar man det lite mer långsamt om man känner den, men kroppen jobbar på, ögonen öppnas. Och sen så ofta så, om det inte firar ejection reflex, då kan du komma hela barnet på en gång. Men ofta så kommer huvudet först och sen så blir det en paus. Och barnet använder då den här mjuka livmodern som har mer plats nu att rotera sina. Så att den kan komma under med axeln, under symfisen och sen födseln på nästa verk oftast.
Det är så coolt. Jag tänker, om man inte har fött barn, att man, jag vet inte exakt, jag kommer inte ihåg exakt hur man tänker, men just att det är huvudet ofta som är ganska tufft. För jag tror att man kan tänka sig att, åh gud, och sen ska ju axlarna ut och magen. Mm. Oftast när huvudet är ute, då är det ju, alltså, många gånger kroppen kommer ut liksom som i ett svep.
Ja, precis. Liksom. Huvudet är ju absolut hårdast.
Mm. Och det, jag tänker alltså, en bebiskropp är ju inte som en vuxen kropp i proportionerna.
Nej, det ska också sägas med huvudet att den har ju potential att moldas. Alltså,
ja.
Den är inte sammansvetsad i de här skallplattorna, utan de kan överlappa varandra vid behov för att göra sig till en bra form.
Ja. Men nu har vi pratat massor.
Nu har vi pratat massor. Vi kanske kan svara på några frågorna på Instagram, om det inte är någon mer fråga du tycker är brinnande. Men jag tycker vi har sagt det.
Nej, jag tycker att vi har sagt massa grejer.
Mm, men jag kanske kör en liten frågestund, för jag tycker det är ganska kul.
Det tycker jag verkligen du ska göra. Du är så kunnig också, för det är väldigt kul.
Det är väldigt roligt tycker jag. Men jag vet inte, det blir också så här, hoppas man fattar just skillnaden lite.
Med, ja, då?
Ja, men just, jag, ibland så när folk skriver, men till exempel det här med så här, jag sov igenom transition, eller jag sov genom kryssverkarna, och då antar jag ju att då hade man ju en tung epidural till exempel, och jag bara undrar då om man, och det är inte någonting de har nämnt i sin fråga eller vad det är, om man har förståelse för liksom de här interventionerna också, vad de gör, eller att man har en igångsättning och det har blivit på ett sätt, och man kanske jämför det med, ja, när det inte var igång. Det är också verkligen två helt olika saker. Det är ett helt annat typ av verkarbete som vi sysslar med här, som är oftast mycket mer intensivt. Eller jag vet inte. Så ja, nu pratade vi mer om det fysiologiska, förutom när vi specificerade det.
Ja, och jag tänker att då on that note kanske man kan bara påminna om något som behöver påminnas om hela tiden. Just att när det kommer till födsel, men även föräldraskap, att det är så ofta lönlöst att jämföra sig.
Ja.
För min uppfattning i många frågor, när folk ställer frågor, det avslutas med, är det normalt? Är det normalt? Oavsett hur det har gått, liksom, att man har väl kanske hört från någon annan att det blev på ett annat sätt. Men om det känns bra för dig, så försök att liksom, tänka att det är det viktigaste, oavsett om din vän eller vi eller någon annan gjorde på ett annat sätt. Ja, eller det blev på ett annat sätt. Vi har ju helt olika förutsättningar. Alla människor har olika förutsättningar. Det är nya bebisar som föds. Kroppen förändras med varje födsel. Vi också liksom anatomiskt är lite olika. Förutsättningar runt omkring under födseln är olika. Så
alltså, det
går liksom inte att jämföra rakt av.
Det som jag upplever att vissa gör med mig framförallt, de har sett den här lilla snutten på när jag föder och säger, där jag är liksom tyst och samlad. För det första så lät jag lite under tiden och skitsamma. Det är inte, så var det när jag födde, det är inte liksom ett ideal att sträva efter. Mm. Om du känner att du vill skrika hjälp fast du inte gör det i panik, då tänker jag, och du följer din instinkt, då tänker jag att du gör det för att det ska gå långsammare och för att det är det som det inte blir det här ökade trycket. Om du låter instinktivt mjukt och bröla, ja, men då behöver du det, eller så är du bara tyst och det är det som du som funkar för dig. Det är liksom inte, kolla inte så mycket så på andra, utan man kan ju
inspireras ska man,
absolut.
Dels vad man vill och vad man inte vill liksom, men jämför det inte. Nej. Det är liksom, det är så sällan man kommer få någonting positivt av det. Och om du har gjort på ett sätt och det kändes bra för dig, så kan inte jag eller för den delen du säga att det var rätt eller fel. Nej. Gjorde du det som kändes rätt?
Det är helt olika önskemål och förutsättningar. Och
alltså, det var ju rätt för dig. Det
inspireras också att så här, se att det går att göra på jättemånga olika sätt. Ah. Att ta in många olika. Det här kan vara bra för den. Det här är bra för den. Ah. Att det känns bra för dig. Det är
exakt.
Det
On that note. Bye.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.